Uppmuntra oss och stötta oss. I Jesu namn. Amen. Hör ni, jag ska bara förklara lite den filosofi som vi har tänkt lite på, och kanske inte ju varenda söndag, men vi har tänkt att vi ska försöka ha en lite kortare första del av mötet för att sen också kunna fokusera mera på den andra delen som är förbön och tillbedjan, varav vi börjar predikan lite tidigare, men vi också har lite mera lovsång efter predikan. Så jag vill uppmuntra dig också, om du känner att du vill få förbön och möta Gud, så kom fram på såna saker. Men hörni, vi ska läsa ett Guds ord i Matteus 14. Matteus 14, så står det så här: strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön. Men han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna, eftersom det hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sade: det är ett spöke, och de skrek av rädsla. Men genast sade Jesus till dem: var lugna, det är jag, var inte rädda. Petrus svarade: Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sade: kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men han såg hur stark vinden var, blev han rädd, och han började sjunka och ropade: Herre, rädda mig. Genast räckte Jesus ut handen, grep tag i honom och sade: så lite tro du har. Varför tvivlade du? Det steg i båten och vinden lade sig. Och det som var i båten tillbad honom och sade: du är verkligen Guds son. Jag skulle vilja tala till dig bara kort idag om fem nycklar, så som jag ser det, till ett kristet liv som håller genom livets stormar. Eller till ett fungerande kristet liv, det kanske lite väl att ta i, men... Men den här predikan skrev jag också innan allt hände som har hänt den här veckan som har gått. Men jag tycker ändå den passar ganska bra in. Så vi går rakt in i texten. Och första punkten, så har jag en utmaning till oss att göra oss beroende av bön. Hur är det med era böner? Det ska vara ganska tysta, men kanske finns begravda i våra hjärtan. Nej, men alltså, jag har svårt att se att det går att vara kristen på riktigt utan att be. Jag har svårt att se att det ska ens vara möjligt av att kunna vara kalla sig kristen utan ha någon form av förmåga till att någon gång yttra några stavelser som är att be. För jag tycker det är någonting unikt och fascinerande med den kristna tron. Det är den kristna människans förmån att i varenda situation och stund hon infinner sig i har en direkt kanal till himlen, till Gud genom den helige ande. Jag tänker på Paulus och Silas i Apostlagärningarna 16. De var sönderpiskade orättvist och in i fängelsehålan var de längst bak stod i stocken. Och står det mitt i natten när det var mörkt och det var smutsigt. Det var inget lyxfängelse. Jag läste om att tydligen finns i Tammerfors och sånt. Men det var inte ett sånt. Det var smutsigt och mycket sjukdomar. Säkert råttor och elände som flög omkring. Men där längst bak i stocken, sönderpiskade, vad gör Paulus och Silas? Jo, de börjar be och sjunga salmer. Det är någonting fascinerande med en kristen som har förstått vad det handlar om när vi ber. Och då tycker jag det är ännu mer intressant att se hur Jesus själv var beroende av denna bön. Han bad innan han skulle utvälja sina lärjungar. Han bad och fastade, eller i alla fall fastade, men troligen bad också i 40 dagar innan han skulle bli prövad och frestad av fienden, djävulen. Och han bad innan hans stora prövning vid Golgata kors. Och vi har sagt det förr och vi säger det igen, att om Jesus själv behöver be, hur mycket mer behöver inte vi be? Hur mycket mer behöver inte vi ha ner på våra knän i överlåtelse, i Guds fruktan, i helgelse? Och ropa i desperation till himmelens Gud som har all makt på himmelen och på jorden, men som ibland tycks vara beroende av att det finns en folkskara här på jorden som fyller sina böneskålar med rökelse som de heligas böner. Apostlagärningarna, Uppenbarelseboken står det ju så. Och jag tänker, om nu Guds son kände behov av att be, hur mycket mera behöver inte du och jag göra det? Han sände iväg lärjungarna, hade just haft för sig och mättade ett par tusen med lite bröd och fiskar. Och vad gör han? Jo, han far upp på ett berg i ensamhet och ber. Paulus har en utmaning till de som är gifta sig. Han säger att var aldrig skilda ifrån varandra. Jo, ett undantag, utom en tid, i bön. Till och med du är kär och galen, så måste ibland dra dig undan. Hej då frun eller hej då mannen, jag måste gå och be en stund. För det tycks vara svårt att få ett dynamiskt fungerande kristet liv där inte bönen är prominent, aktivt, pulserande inom oss. Och tänker du på någon kristen som du tycker att han eller hon har hittat det kristna livet någonstans, så tror jag att du också har funnit en människa som ber. Vi har tjatat om det här i kyrkan nu hela året, hur vi har upplevt hur Gud har uppmanat församlingen till omvändelse, till Guds fruktan och förkrosselse. Hur har dessa signaler kommit till oss? Jo, det är för att vi har hållit på och bett i församlingen. Det är inte så att de här känslorna, de här tankarna bara kommit till oss som ett lotteri. Utan de har kommit till oss genom att församlingen på många olika håll och kanter nu i par månader har ropat till himmelens Gud och sagt: Gud, hjälp oss, led oss, ta hand om oss. Och då tycker vi att Gud har gensvarat på våra böner och gett oss signaler, nycklar, hemligheter hur han vill att vi ska gå framåt som kyrka. Och därför alla då, att vi ska omvända våra hjärtan, stig ner från vår tron och låt Gud regera. Det står att Gud inte gör något förrän först är uppenbarat det för sina tjänare och profeterna. Och då vi ber får vi både vägledning och inblick i den andliga världen där så mycket äger rum. Jag tänker på den här situationen när någon kung är där och det är någon slagsmål i Gamla testamentet. Och så är han lite nervös, kungen, det är så mycket fiender runt, och säger profeten: men ser du inte den här himmelska skaran som är med oss? Han säger: nej, jag ser ingen. Så bad profeten att kungens ögon skulle öppnas. Och då han bad, så fick han se en himmelsk här som var med på deras sida. Jag tror ibland så vill vi bara be för att förstå vad som händer i den andliga världen. Vi slåss inte mot kött och blod, utan mot härskarna, väldarna i himlarymderna. När du ber så slåss du den goda kampen, som Paulus talar om. Han talar om troskamp. Vi slåss inte mot kött och blod. Vi frestade gör det ibland, jag med. Men när vi ber så går vi in på Guds plan och vi slåss där Gud vill att vi ska slåss. Saliga de som skapar frid, eller gamla översättningen, håller fred, står det. Så här på jorden ska vi hålla fred, men i andevärlden där kan vi kriga på. Så att nycklat ett fungerande kristet liv är för första bönen. För det andra, och sagt att jag skrev innan någonting hade hänt här i veckan, acceptera att livet kan innehålla en del turbulenta tider. Vi får till den här församlingen ganska många, jag tycker det året hade ökat, böneämnen. Folk som skriver och frågar oss: kan ni be för det här? Det är människor som hör av sig till oss och vädrar om hjälp, att kan vi be för dem? Det är människor som har drabbats av det oväntade, det tragiska och det smärtsamma. Någon frågade en människa en gång att vad hade hänt? Vad har hänt dig när så mycket olycka har drabbat dig? Och människan svarade tillbaka att livet hände. Tycks vara som att ibland händer livet. Inte det planerade högkonjunkturen, utan livet händer. Det tycks vara oundvikligt och många gånger kan det också te sig vara orättvist. Varför drabbas en ensamstående mamma av cancer? Varför hälsar depressionen på en ung människa med livet framför sig? Och varför blev en annan av med jobbet trots att man skulle försörja hela sin familj? Stora och komplicerade frågor, och många gånger, liksom det gjorde för jobb, så kan det lämnas obesvarade. Inte varje gång, men ibland. Lämnade med lite frågetecken hos oss. I dagens text så ser vi, intressant nog, hur det är Jesus som skickar iväg lärjungarna. Och vad gör de? De får ut och ror. Och vi som läser lite detaljer i texten så ser vi att de håller på i mellan sex och nio timmar och ror. Och det är motvind. Och vågorna går höga. Hur roligt är det att ro i motvind när vågorna går höga? Jag menar, hastigheten framåt, det är inte så många meter i minuten. Jag läste något bibellexikon som påstod att de hade ungefär kommit 3 kilometer. De håller på att ro där mellan 6 och 9 timmar. Jag menar, jag skulle ha vänt om och sprungit tillbaka och sagt, Jesus, du kanske tog fel kö. Men där rodde de. På Jesus befallning så hamnade de i en sjö med både hårda vindar och motvind. Hur många av oss kan inte identifiera oss med detta? Att både motvind och hårda vindar drabbar oss. Och än en gång tycker jag det är värt att notera att för att även om lidande ibland inträffar så behöver det inte alltid tolkas som att vi gör någonting fel eller att ens Gud skulle överge oss. För livet händer. Jesus sände iväg lärjungarna mitt i en motvind och en storm. För även om livet händer oss och händer varje människa så kommer vi också komma ihåg att Gud alltid är med oss hela livet. För om Gud är med oss hela livet, då är han också med oss när det är motvind och storm. Men även om du ska acceptera att livet händer så ska vi ändå tro på nummer 3, att Gud alltid kan överraska oss. Vi hade ett ungdomsmöte här i kyrkan för det måste vara 15 år sedan. Den ung kille ställde sig här och han proklamerar en sak som har lämnat kvar i mitt gamla grå håriga huvud. Jag vet inte hur grått det är, men det hinner väl komma in. Men då sa han så här, att vetenskapen kommer alltid att svårt att förklara Gud. För om vi ska förklara Gud med hjälp av vetenskap alena så kommer vi att placera Gud in i en box. Och vi kan aldrig placera Gud in i en box. För Gud är mycket större och mer komplex än vi kan förstå med våra sinnen. Och då vi har göra med en så stor Gud så kan vi inte alltid tänka ut hur han agerar i och genom våra liv. När lärjungarna är ute där och det är motvind och de är ganska trötta efter motvindsroderiet så kommer de inte att få syn på någon som kommer gående på vattnet. Och då blir de kärrade och det säger att de skrek av rädsla. Varför det? För det var sannoliken inte vad de hade förväntat sig att se. De trodde det var en ande. Men det var Jesus. Det rymdes inte in i deras sinnen att någon kunde gå på vatten. En intressant detalj i det är att den grekiska hieroglyfen på den tiden för omöjlighet den person som går på vatten. Alltså det var någonting som var väldigt omöjligt att göra, det var att gå på vatten. Det var någonting man inte kunde eller skulle göra. Men där kommer Jesus, gåendes på vatten. En av de stora mysterierna är med Gud, det att han kan dyka upp alltid när som helst, var som helst och hur som helst. Och jag tycker att det är ganska fascinerande och det här är en ganska fin detalj. att Jesus talar från stormen. Har ni varit ute när det blåser och stormar, så vet ni att det är ganska mycket oväsen när vågorna och vindar flyger till höger och till vänster. Men när Jesus talar in i dina stormar, så är det alltid en röst som är högre än det ljudet som stormen genererar. Jesu ord, Guds ord, är alltid högre, tydligare än någon storm som kan komma emot dig eller mig. Det är ett sätt från Gud att visa att det finns alltid en röst som ljuder över alla stormar. Det kan vara mitt i ditt besök i dödsskuggans dal, så du kan plötsligt upp där. Dra dig därifrån, för dig på den gröna ängen. Han kanske inte alltid kommer på det sätt som du har tänkt, men han kommer. Lärjungarna hade inte förväntat sig att Jesus skulle uppstå från de döda, men det gjorde han. Då det tidigare stormade hårt och Jesus sov, och de väckte honom, så står det att Jesus, han steg upp och talade till stormen, och det lugnade sig. Jag tänker, i ditt och mitt liv så behöver vi alltid ge utrymme för Guds handlande i våra liv. Också vara beredd på att Gud kan när som helst stiga ner och överraska oss. Oavsett hur många motvindar, hur mycket du tycker du har rott i motvind och det bara går med bakåt än framåt, så plötsligt kan Gud stiga ner i den situationen, tala till din storm, och så upplever du bara hur Guds ord ljudar högre än den storm som finns i ditt liv. Det är inte alltid så att dina stormar går upp i rök när Gud talar. Men det är värt att notera och minnas att när Gud talar, så märker du hur mycket mindre stormen får regera över dig. Vi kastas inte med varenda vindpust i läran när Gud talar till oss, och då vi märker att i förhållande till stormens, ska vi säga, audiella förmåga att påverka oss, så hamnar den väldigt mycket i le när Guds eget ord talar till oss. För Guds ord är oändligt starkare, kraftigare, mäktigare än någon storm här på jorden kan generera till dig. Vi ska alltid ge utrymme för Gud att överraska oss. Nummer 4, också en viktig pingstpunkt. Tro alltid på Guds övernaturliga förmåga. Ett av de mer mäktiga ögonblicken enligt mig när man har läst Bibeln, tycker ändå är när Petrus blir kallad att komma till Jesus på vattnet. Som jag redan nämnde, så var det någonting som var omöjligt att göra. Man gjorde inte sånt. Och nu ska du också glömma alla bilder du har sett på söndagsskolstavlor och vanliga tavlor och vad det nu finns. Det var inte en sån här stilla, fin midsommaraftons lugn bris. Utan det var i storm. Någon forskare, artistisk forskare, som någon gång försöka förklara den här texten genom att han trodde att det egentligen var is under vattnet. Jag har svårt att se hur isen skulle vara under vattnet när vågorna går höger till höger och vänster. Och framförallt sen när Petrus sjunker. Så det var omöjligt för Petrus att gå på vatten, men ändå kunde han göra det. Varför? Han såg på Jesus. Han hade blicken fäst på trons upphovsman och fullkomnare. Och enligt mig, som människans eviga utmaning, var det ganska nära detta. Att så fort vi släpper blicken från Jesus, så kommer otron väldigt snabbt till oss. Och då otron kommer, så kommer alltid det omöjliga att förbli omöjligt. Jag tänker på den rika unge mannen, jag känner många av er till historien, Matteus 19, som kommer till Jesus. Han har spänt sina religiösa muskler och han frågar Jesus med lite på något sätt både iver och stort självförtroende, som han bland önskat man själv hade. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus svarade, men vad säger lagen? Han kunde svara på det. Eller han kunde kanske inte svara på det, men Jesus sa att han rabblade upp då lagen och unge mannen svarade, jag har gjort allt det där. Väldigt tveksam just det svaret själv, men han påstod att han hade gjort allt det där. Varav Jesus utmanade honom då, ge bort allt du äger till de fattiga, så ska din skatt och lön i himlen bli stor. Och vi kan bedröva dig ifrån, för han ägde mycket. Och lärjungarna blir lite nervösa, för Jesus har en liten läxa till lärjungarna efterhand. Och han säger att det är lättare för en kamel att gå igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i himlen. Och lärjungarna blir nervösa, men hur ska då någon kunna bli rädd? Bara då Jesus säger de förlösande orden, men för människan är omöjligt. Jag menar, hur kommer en kamel genom ett nålsöga? Jag ser bara de här köttfärspaketen framför mig. Det går ju inte för en kamel att gå igenom ett nålsöga. Och då ska det vara lättare för en kamel att komma igenom den nålsögan än för en rik att komma till himlen. Men poängen ligger ju inte i att det ska vara lätt. Poängen ligger i att det ska vara omöjligt. För det är bara Gud som det är möjligt för. Det är bara Gud som det är möjligt för. På ett annat ställe så säger bara Jesus ganska proklamativt, tro på Gud. Rakt ut bara, tro på Gud. Det är grundbulten i vår kristna tro. Ja, att nästan ha en barnslig tro på Guds förmåga att göra det omöjliga. Men inte kunde Petrus gå på vatten. Inte hade han någon sån special heliga sandaler som han bara studsade fram där. Det var omöjligt för honom att gå på vatten. Ändå gjorde han det. Hur kunde Petrus gå på vatten? För att Gud gjorde det möjligt. Det är bara Gud som kan göra det omöjliga möjligt. Jesus talar om ett ganska intressant ställe i Markus 10:15. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Någonstans i oss så utmanar anden oss alltid att tro, ta emot Guds tro likt ett barn. Det verkar vara någon form av andlig dynamit. När man tror att Gud är med oss. För det är denna barnsliga tro på Gud som får bergen att förflytta oss och som får oss att gå på vatten. Din tro på dig själv och din förmåga, det är tron på Gud. Men det är också fiendens ständiga försök med oss att lyssna. Att se mera på vågorna än på Jesus. Fienden vet när vi börjar analysera och se på omständigheten runt oss, så på något sätt minskar tron. För vår blick har förflyttats från Gud till det skapade. Det står i Rombrevet där att vi börjar till och med det skapade istället för skapare. Och det ska jag säga är roten till allt ont. När vi till och med det skapade istället för skaparen. När du tillväl skapar det skapade kommer du aldrig att gå på vatten, det kan jag lova dig. Du kommer aldrig att se något helande, du kommer aldrig att se något mirakel, du kommer aldrig att se syner och drömmar om du tillväl det skapade. Men när vi tillväl skaparen, då blir det omöjliga möjligt. Det fantastiska med Jesus är att trots att sånt händer, som det var med Petrus, han såg vågorna, och det skulle du också ha gjort, tror jag, om du var där, att han började sjunka. Han sa, Herre, hjälp mig. Och vad gör Jesus? Jag tycker det är vackert. Han tar i Petrus hand och drar upp honom tillbaka. Att fast vi tycker att vi kan misslyckas ibland med vår tro och låta otron komma in, så kan vi bara alltid ropa till honom, och så han där med sin hand och drar upp oss tillbaka. sätter oss på den klippa som är Kristus, som vi ska stå på. Och ju längre man har levt, så märker man att det kristna livet handlar mer och mer och mer om att vara beroende av hans kraft, hans nåd och hans kärlek. Hans kraft för att utföra hans gärningar. Hans nåd för att resa upp en då man ibland snubblar. Och hans kärlek för att kunna nå ut den fallen värld som behöver honom. Guds plan med oss, att vi mer och mer ska inse detta. Och att vi dag för dag ska närma oss honom allt mera. För det femte och det sista, en liten nästan avslutningsparentes. Jag tror att ett sunt kristet liv, så behöver vi sträva efter att gång på gång bli uppfyllda av hans liv. En liten sån parentes som vi som har läst den här texten bara missar. Man på något sätt läser den och det fastnar inte ens hjärna. Men nu kan vi läsa den på nytt. Står det att när Jesus kom i båten så lugnar sig stormen. Jag läser så ni tror på mig riktigt ordentligt. Skepticismen där. Det står: det steg i båten och vinden lade sig. Det är någonting fascinerande, spännande som händer med våra stormar och utmaningar då Jesus får tillträde i våra liv. Det är som det skulle blekna jämfört med det liv, den kärlek och den kraft som han ger oss. Det är hos Jesus och enbart hos Jesus som den besatte upplever befrielse. Hur den döende unga tjejen får liv. Hur den långtidssjuka kvinnan upplever läkedom då hon tar tag i Jesus mantel. Oavsett hur ditt eller mitt liv ser ut, så bör vi inse hur beroende vi är att komma närmare honom. När hade du senast ett Guds möte? Du kommer aldrig vara så helig att du inte ska behöva till Guds möte. Kanske i himlen, men då har du hela tiden Guds möte. Men vi behöver inse att har du varit kristen i 40 år, du behöver ännu mer Guds möte efter 40 år än du hade efter ett år. Du behöver bli på nytt uppfylld med den heliga ande. Det är inte bara engångs erfarenhet att få ett andedop. Vi behöver hela tiden uppfyllas av den heliga ande. Vi behöver hela tiden sträva efter möten med himmelens skapare, härskare, Gud. Vi behöver mera av den helige ande, inte mindre. Då Jesus steg in i båten så stillade stormen. Och det är min fasta övertygelse om att det inte finns en enda storm som skulle vara så stor att Gud inte skulle stilla den. Då vi närmar oss honom, alltså Jesus, så kommer han betydligt snabbare hastighet att närma sig oss. Fem enkla nycklar som kan hjälpa oss. Det är ett kristet liv som jag tror, i någon mån i alla fall, kan fungera. Låt oss bli mer beroende av att be. Acceptera att livet är upp och ner. Men tro på att Gud alltid kan överraska oss i det att vi också tror på att Gud gör övernaturliga saker i och genom oss 2022 och framåt. Men i detta då, så ska vi alltid längta efter att få möta Gud. Kanske du idag ska behöva möta Gud. Jag vet inte. Med mitt hjärta känner jag att jag har behov idag mer än någonsin att få möta honom. Som enda som kan rädda oss. Vi ska lovsjunga och vi ska ha förbön. Och vi ska be för dig och för mig som bara känner att vi behöver mer av honom. Jag har haft en bön i mitt hjärta snart 1,5 års tid. Att vi i den här församlingen, varenda medlem, ska få mötet med den helige ande. Släng bort lite bördor. Omvänd oss från felaktiga hjärtan och onda tankar som så lätt hamnar in. hos oss. Men bara att få möta den helige Guden och omvända sig inför honom. Det tror jag är det bästa vi kan ge den här världen, det att vi själva får möta Gud. Herre Jesus, nu kommer vi inför dig, Herre, och vi bara erkänner att vi behöver mer av dig, Gud. I oss själva så kan, är det, förblir det omöjliga omöjligt. Men med dig, Gud, så är allt möjligt.